Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men man har ju märkt lite varje säsong att man har tagit ett steg till. Som exempelvis första säsongen när man åkte de här klassiska åken på nordsidan av Gildemidi. När man fick göra det första säsongen, då kände man väl att kanske det är nog kanske inte så många som har gjort första säsongen de kommer ner. Och sen andra säsongen när man började åka och som inte åkt alls ofta längre. Och sen tredje, fjärde säsong när man börjar göra, hitta nya lines och åka first descent och sånt där, då känner man väl att jag kan nog bli ganska bra på det här.
När jag läser om värmlänningen Jesper Petersson i min research inför intervjun så är det en beskrivning av honom som återkommer. Att han är en doldis. Trots det, eller kanske anledningen till det, är att han tillhör en liten skara skidåkare som i dagsläget har gjort fler än 10 first descents i Chamonix. Brantåkning har blivit en problematisk sysselsättning för sponsorer och samarbetspartners, och det är inte alltid en given och enkel väg till sponsorer och ett liv som skidåkare på heltid. Men det är inte det som driver Jesper. Det är känslan av totalt fokus och närvaro. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 199 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Det blir bra, eller?
Ja, men då rullar vi, tycker jag, i alla fall.
Ja, nu kör vi. Prova vi. Ska jag se till att prata ordentligt?
Inte svära.
Jag brukar mumla mycket, säger de, men...
Okej. Okay. Jag får rappa till det på händerna när jag tycker att jag mumlar för mycket. Du kom till Stockholm med tåget nu.
Ja, precis.
Och sen så pratade du om att du ska åka hem. Mm. Var åker du då någonstans när du åker hem?
Hemma, det är ju Lund nu, för det är där jag bor och jobbar.
Okej.
Okay. Så det är ju hemma.
Ja.
Fast om det egentligen är hemma, det vet jag inte, men för jag tycker det är lite väl platt. Det finns inte så mycket berg där nere.
Det känns inte så alpint.
Nej.
Det är inte direkt Sveriges Chamonix.
Nej, det är det inte, men...
Men hur många dagar är du i Lund?
Nu har jag varit där sedan i höstas då. Mm. Så jag flyttade ihop med tjejen i höstas, så då är du på Dammvägen då.
Jag fattar. Och så typ... Pendlar du ner till Chamonix när det kliar för mycket? Eller?
Ja, nu var jag ner över jul och nyår i lite mer än 3 veckor. Så ska jag ner nu om någon vecka. En vecka då.
Mm.
Åka ner. Så blir jag där till juni. Början på juni, mitten på juni någon gång. Så det blir en senare säsong i år.
Mm. Men det är lite brandsäsongen, är det inte det?
Ja, så var jag lite trött på att åka... skid i februari, mars, det är mycket folk, de har stängt en lift för en brand ner, och då blir det att det kan bli många döddagar, och jag kände att i år har jag inte riktigt lust med det, utan i år vill jag liksom åka lite skidor över jul och nyår och jobba lite mer den här säsongen och liksom åka senare på våren, för de andra åren då har jag liksom kommit ner i början på december och så har jag stannat till en bit in i juni.
Mm.
Och det kan bli lite tradigt i mitten på säsongen där.
Mm. Och då känner, hur mycket av det goda?
Ja, alltså man har ju alltid, det kommer ju alltid en period efter nyår, då dumpar det ganska mycket och sen är det en torr period som man säger en stund och då kan det bli liksom inga brantåker i skick. Samtidigt är det inte bra, ja, det är svårt att hitta bra snö.
Men är det inte lite, jag har fått för mig att de, många av dem, nu talar jag kanske mot bättre vetande, men att det är lite så här sent på säsongen, typ från april och framåt, det är då man kan få, det är lättare att få bra förhållanden för vissa brantåk, för att då, det är mycket snö som har satt sig och du har liksom en bra grund. Men eller?
Det stämmer nog inte riktigt längre. Det var så, det har ju blivit så mycket varmare nu.
Mm.
Hela vintern blir ju liksom, så allt är liksom, de skickåkarna som man säger enligt boken, när de började med att åka brant, då var det maj, juni de åkte. Nu åker man april, mars. Det
knuffas hela tiden framåt.
Det har knuffats lite framåt.
Intressant, det här kommer vi prata om. Eller,
ja, har, det har liksom förskjutits lite. Ibland kan man liksom åka brantåk i december, om det är sporten, alltså att man provar. Man trodde då kanske när man började med det här på 70-80-talet att ja, det är mars, april, maj, juni man åker brant. Man åker inte i januari, men är det riktigt varmt i Alperna så går det ju att åka brantåk i januari.
Mm. Vi kom direkt in på, som sagt, på kärnan nästan på en gång, höll jag på att säga.
Ja.
Men du är inte från, du är inte från, du är inte från Lund, du är inte från Chamonix. Var kommer du ifrån?
Jag kommer från Hammarö Skoghall. Det ligger utanför Karlstad, söder om Karlstad.
Som dialekten skvallrar om?
Ja, lite grann. Jag har inte så mycket dialekt kvar längre, men tappat bort den.
Uh-huh.
Men så, det är väl egentligen därifrån. Det är ju där uppvuxen.
Ja. Hur var det att växa upp där då?
Det var bra. Det var mycket hockey i uppväxten.
Ja, alltså du lirade hockey?
Ja, det var ju det alla gjorde då. Så det blev liksom,
alla ville in i Färjestad.
Ja, exakt. Det var enda. Alla skulle till NHL var det. Jag tror inte.
Har du någon polare som tog sig dit?
Ja, min tränare, hans son spelar ju Edmonton som back i första kedjan. Så det är ju rätt häftigt.
Det är ju faktiskt, jag är ju som sagt från Ludvika. Och apropå NHL och Färjestad så, fan, Jonas Fröberg.
Frögren är det nog.
Frögren. Jonas Frögren, exakt. Ja. Han är ju från Ludvika och han har ju spelat i NHL väl, tror jag. Och även i Ryssland och i Färjestad.
Ja.
Jag har inte att han bor utanför
Karlstad. Ja, han var ju i Frögren, känner jag ju igen. Det var ju några år sedan han spelade.
Jo, precis, precis.
Men sen har vi ju Jonas Höglund. En född på 70-talet.
Mm-hmm.
Han var ju över i NHL, Toronto. Spelade köttbullekedjan med Mats Sundin och Renberg.
Jag är ju helt, det är inte min plan handlar.
Nej,
men man kan tänka, det är många pojkrumsväggar i Karlstadsområdet som har, det har, det har sett mycket hockeybilder där
uppe. Ja, jag har faktiskt kvar alla mina hockeybilder.
Mm-hmm.
Så affischerna med, jag har en på Gretzky och en på Forsberg.
Det där är sånt som om 20 år kan du sälja det på typ eBay och
ja, de är ju helt intakta. Ja, de är helt intakta. Jag vet inte vad de kan vara värda, men
var det din, det var hockeyhallar på helgerna?
Ja, det var ju det från kanske, började väl att spela när man var 4-5 där någon gång. Så var det ju det som var sporten man höll på med liksom. På sommaren så var vi ju, eftersom mormor och morfar har en lantgård utanför Säffle, så var man ju alltid där på somrarna och lekte. Tyckte man ju var roligare än att hålla på med kanske fotboll då.
Och då var det liksom bygga kojor och leka krig i skogen liksom?
Ja, precis. Och så leka på den där bondgården.
Mm. Och det var det liksom med djur?
Ja, de hade ju mjölkkor. Så det var ju riktigt jordbruk.
Kul!
Ja, det var kul. Så där var man ju, sprungit mycket i skogen och åkte båt och fick vara med och börja jaga och sånt där tidig ålder.
Jagar du?
Ja. Så gjort det nu i, tog vi jägarexamen när jag var 15.
Mm. Så det, ja, det är väl typ så tidigt man får ta? Eller?
Ja, det är väl då man får, man kan ju ta det tidigare, men man får inte uppsiktsjaga
just det.
Förrän man är 15, 16 eller någonting.
Men då är det mest älg, gissar jag?
Nej, det är mest rådjur faktiskt.
Mm-hmm.
Det finns inte så mycket älg kvar. De har minskat stammen.
Vargen som tar den.
Ja, den är lite infekterad den här frågan.
Ja, minst sagt.
Minst jag vet sagt. Inte. Jag vet du... inte riktigt vad man ska göra.
Nej.
Men jag tror det måste vara lokalt förankrat. Hur man ska lösa ja, problematiken.
Absolut. Nej, men jag kan väl förstå... Jag kan, som sagt, nu ska vi inte prata om det. Men jag kan väl förstå... För man måste väl se det från olika perspektiv. Men jag vet inte, jag hamnar alltid i någon slags... Jag tycker att det är konstigt om man... Om man säger sig vara... Att man... Om man säger sig tycka om naturen... Och att man gör... Ja, du jagar och liksom att du liksom så här... Att du har ett större intresse än att döda saker.
Ja.
Och att man har, om man hävdar sig vara en person som har ett genuint naturintresse. Då är det svårt att förstå att man så här... Ja, fast det där djuret, det ska inte få finnas. Nej. Då har man liksom... I mina ögon så har man liksom... Då har man på sätt snubblat där.
Mm.
Och sen så kan jag också tycka att vissa argument så här när man... Ja, men om man betänker hur mycket skada som älgen gör på skogsbruket till exempel, rent ekonomiskt. Att, till exempel för 2018 så stod älgen för större skador rent ekonomiskt än de stora skogsbränderna till exempel.
Ja,
för att sätta det lite i relation. Och sen så hör du argumentet att nej, men vi vill inte ha mycket varg för att då minskas älgstammen. För att vi vill ha älgar att jaga.
Ja.
då tycker jag, då måste man så här, tänka om lite. Jag är också uppvuxen i jägarfamilj, så jag tycker det är viktigt att behålla traditionen och jag verkligen förstår det.
Ja, men jag tycker ändå att alltså, det måste ju kunna finnas varg, alltså, det tillhör ju faunan, men,
ja, men
det måste ju kunna finnas en plan hur
vilt får den. Och det är som du säger, det måste vara lokalt förankrat och det måste ju finnas en dialog.
Kanske inte i Bryssel och Stockholm bestämmer hur det ska se ut.
Exakt. Nej, men som sagt, jag förstår väl att det är liksom en känslig fråga liksom, och det är komplext. Som så mycket annat liksom, men i alla fall. Men har du sett varg när du har varit ute?
Ja, när vi åkte med bil någon gång har vi sett det.
Vintertid då kanske?
Ja, exakt. Jag har inte sett det liksom att jag har gått och så.
Nej.
Lodjur har jag ju sett då.
Mm-hmm.
Så det är häftiga djur.
Mm, det är också skygga.
Ja, verkligen.
Om möjligt än mer skygga än varg kanske. Ja, vad spännande. Fick du jaga någonting i höstas?
Nej, väldigt lite. Det var lite i augusti där. Det där pyschjakt på rådjur. Men sen dess har det inte blivit något.
Vi hade ju en strävårig tax.
Mm.
Rådjursjägare när jag var liten.
Ja, de är häftiga. Ja.
Kaxiga.
Ja, verkligen.
men var det någonting så här när du var liten då? Var det bara hockey du såg framför dig?
Ja, det var väl det. Sen var vi ju liksom iväg. Alltså vi var ju iväg och åkte skidor på lov.
Mm.
Åkte
ni någonstans?
Vi åkte till ett litet ställe i Härjedalen som jag tror pappa hade fått någon, kunde hyra någon stuga via jobbet någonting.
Mm.
Så det var ju rätt mysigt att åka iväg dit. Så det gjorde man ju varje år.
Just det tänkte jag på med hockey. Rent fysiskt och rörelse, alltså det måste vara en, det är inte väsensskilt liksom, hockey.
Ja, alltså jag kan ju säga att man har ju mycket fördel av att spela hockey när man åker skidor.
Ja, kan tänka mig.
Tänk att ha foten i någonting hela tiden. En skridsko är som en löst sittande pjäxa.
Ja.
Sen när man spänner pjäxan så blir det ännu bättre. Ja. Ja, men det är lite så. Ja. Att ha vanan att ha foten i någonting.
Och kanske någon slags...
Du lär dig ju stoppa liksom.
Exakt. Och känna att man litar på någonting som sitter utanför kroppen. På
ja,
liksom,
exakt.
Som sitter liksom fast bultat på kroppen.
Nu är ju en skida mycket längre av en skridsko. Men liksom... Jag har ju liksom aldrig haft något problem när jag började åka längdskidor lite.
Nej.
När jag blev lite äldre och liksom stå bra på dem och åka.
Nej. Just det. Ja, intressant. Är det väl, vad heter det, Tobias Granat?
Ja.
Är inte han gammal hockey?
Han är gammal hockeylirare,
ja.
Han gick faktiskt min första klätterkurs hos, utan att jag visste om vem man var då. Så jag bokade en med honom då,
okay.
Här uppe i Stockholm.
Ja. Men hade du så här... äventyrsdrömmar när du var liten?
Ja, man ville ju alltid, alltså när man var iväg och åkte skidor, man tyckte ju alltid var kul att åka liksom vid sidan om pisten och man ville ju alltid liksom, jag vet att vi hade såna där, på helger och sånt ville man ju så här, cykeläventyr när man var små, när man var 10-12 år, det var ju kul, man ville ju alltid liksom ut och göra någonting,
ja.
Se sig om vad finns bakom nästa sten.
Just det.
alltid haft det drivet att liksom se vad liksom, vad finns det i världen?
Ja.
Inte liksom, för jag är väl den sista generationen som inte hade datorer hemma på det sättet som man har nu. Så då var det liksom, vill man göra något kul så var man tvungen att gå ut och göra det.
Ja, man kunde inte googla sig fram.
Föräldrarna fick dra in när man skulle in. Nu får de dra ut den istället.
Ja, det är sjukt ändå vad snabbt det har gått.
Mm. Det är en slut på 90-talet som de som växer upp då som det har vänt. Liksom. Ja.
Förlorad generation.
Ja. Nej, det kanske inte. Det låser sig.
Det gör ju det. Men vad tror du att det var du gick igång på med skidor då? Eller liksom när började skidor vara bara det här roliga du gjorde på helgen? Och när började det bli liksom någonting mer?
Det var väl nog egentligen, alltså man åkte ju lite varje år ända fram till gymnasiet. Och sen efter det så jobbar man ju, men man försökte ju alltid åka så mycket man bara kunde. Alltså försökte åka då man hade tid att åka. Sen var det ju att man var iväg liksom och jag tror jag var på någon semesterresa till Alperna. Och jag tyckte det var så häftigt och bara, jag måste göra en säsong.
Men då var du lite äldre?
Då var jag kanske 23, någonting, 22, 23 där. 21 till och med kanske. Som jag tyckte att, ja, det här vill jag ju göra, liksom göra en säsong, kände jag ju då. Men det var väl egentligen, det började ju egentligen med klättring, att jag kom ner till Chamonix om man säger så. Det började ju inte med skidåkning utan det var klättringen som tog mig dit. Och det var ju att man, jag jobbade faktiskt ett år i försvaret. Och då var det ett befäl där som, när jag hade varit iväg och åkt skidor i Alperna så snackade vi om det. Och han bara, ja men jag hade en lumpa kompis som jag, han har gjort en jävla häftig expedition. Jag har en film här, du kan få titta på den. Så lånade jag med den filmen hem och då var det ju en 28-åring som flåsar ner på cykel till Himalaya och klättrar världens högsta berg. Och sen ner igen. Och då tänkte jag, fy fan vad häftigt, det vill jag också göra. Så på den vägen är det liksom att han, och det var ju Göran Kropp då som han gjorde lumpen med. Så det var lite häftigt. Så han liksom satte ju ett frö där att om han, en helt normal kille, kan göra allt det där, då borde ju också kunna göra någonting i bergen.
Om man nu kallar Göran Kropp för helt normal.
Ja. Men han är ju normal egentligen. Alltså han fick ju bara för sig. Han drömde väl liksom att han ville göra någonting som ingen annan hade gjort. Och var ju liksom beredd att satsa. Han satsade ganska mycket när han stack iväg och gjorde det där.
Det var ju exakt, nästan ordagrant vad, eller väldigt precis vad Andreas Fransson sa. Jag intervjuade honom och vi pratade om Göran Kropp. Och han sa just att han, när han liksom förstod att men det är ju vanliga människor, det är bara att de har valt att följa sin dröm på något vis.
Ja.
Och det är ju lite det som skiljer vissa människor från andra kan man ju tänka.
Ja, så jag blev helt, jävla vad häftigt att han gjorde det här. Sen hade jag ju en bekant som bor ganska nära mitt, av vårat landställe vi har då. Och han hade ju varit iväg och klättrat på Denali och han skulle klättra någon 8000 meters berg året efter fick han för sig, så jag började läsa lite om han och fråga han och sånt där och shit, jag vill också börja med klättring. Så då bokade jag in en klätterkurs med Tobias Granat. Jag fick lära mig allting, hur man liksom tradar och det var en helg liksom allting.
Men då gick du direkt på klippa då liksom, inte började inte sportklättra inom?
Nej, jag började ju direkt med på klippa då.
Mm.
Så tyckte ju det var skitkul att klättra.
Vad var det med klättringen då som du gillade?
Det är ju att du kunde, alltså du kan ta dig upp från de här lodräta väggarna. Och det är liksom, det är det ultimata äventyret. För du kan ju liksom ta dig till helt ödsliga ställen och liksom klättra ett berg. För du har tekniken att kunna ta dig uppåt. Och speciellt travklättring då.
Hantverket?
Ja, exakt. Det där problemlösningen liksom.
Mm. Men är det någonting som går igen för att du som sagt jobbar som elektriker?
Ja, det är också lite problem.
Exakt.
Hela tiden känns det.
Ja. Och att om det är hantverk.
Ja, exakt. Så jag tycker väl ändå att det finns vissa likheter mellan de två grejerna.
Mm.
Du ska montera grejer och du ska sätta säkringar. Det blir liksom lite samma grej.
Ja. Och sen så just att det är så, någonting som jag hela tiden återvänder till med klättring är just det, att det är så vackert på så vis att det är ju extremt viktiga lösningar du måste göra eftersom ditt liv bokstavligt talat hänger på det.
Ja.
Men det är också, det är så enkelt. Det är friktion, gravitation och det är liksom det vissa enkla liksom, ja men som man tittar på en knop liksom, eller liksom en, alltså ett slag liksom, just att det är, ja men det, du gör bara så här.
Mm.
Du lägger bara den här slingan runt och du gör bara så här och det håller liksom. Så här, det, det är de här bitarna som låses fast då när du drar repet på det här sättet för att det komprimeras och det blir friktion. Och sen så, ja men som ett prusiksnöre till exempel.
Ja.
Det är ju fascinerande. Ja. Det är så jävla enkelt. Men just att, ja men det funkar. Det nyper åt kring repet här och sen så är man säker.
Mm.
Och det är väldigt, och sen så mentalt, det blir så här en lite så här mindfuck att man liksom så här, ja men nu lutar jag mig tillbaks och jag har liksom 40 vertikala meter bakom mig, men, och jag lutar mig tillbaks och det är lugnt enbart på grund av det här lilla, och det är väldigt, jag kan verkligen förstå att man kan gå igång på det där.
Ja, man kan ju det, alltså det är ju
traddklättring.
Ja, det är ju det som det är det som är klättring tycker jag. Det är skitkul att vara ute och göra det. Man, jag är inte så duktig på det, men alltså att det är ändå kul att liksom kunna klättra ett leder som inte så många andra gör då, för att man kan det.
Mm. När du ser tillbaks på typ din uppväxt och kanske liksom, ja men hela uppväxten från barndomen till liksom tonåren, finns det, kan du där liksom, när du tänker tillbaks på det, kan du hitta någon slags föraning om att sättet du agerade, sättet du tänkte eller saker du sökte då som gjorde att som kan förklara, som var en föraning om vad som skulle ske, att du idag liksom skulle gå igång på väldigt branta åk liksom.
Alltså jag har alltid triggats av såna här fysiska utmaningar. Det känner jag alltid igen. Alltså jag tycker alltid att det har varit kul att pressa kroppen fysiskt och psykiskt.
Mm.
Liksom, jag tyckte ju ändå var ganska kul när jag gjorde lumpen exempelvis. Man fick gå de här jobbiga övningarna. När man liksom fick testa och vara utan mat och minimalt med sömn. Det var ju ändå ganska... Det hade jag nog kunnat tänka mig att jobba inom försvaret till och med.
För du, men du, vad gjorde du lumpen någonstans?
Här på Amfett, amfibieregementet i Berga ligger vi på nu.
Just det.
Det gjorde jag då också. Ja. Västerhaninge.
Som...
Vi låg väl på ledningskompaniet.
Ja.
Jag var, sprang efter en major som skrek på mig. signalera åt han. Så vi åkte stridsbåt och grejer.
Ja.
Jag kom ihåg en gång jag åkte stridsbåt och blev så jädra sjösjuk. Och så skulle jag ut och hjälpa han majoren och stod där och kräktes. Och han bara skrek på mig att jag var dålig. Jag förstod inte varför.
Men när, sen, för du jobbade så ett år innan.
Ja, sen jobbade jag som elektriker i 2 år och sen tog jag tjänstledigt 1 år för att vara med i den här, jag tror EU har någon styrka, Nordic Battle Group tror jag den heter.
Mm.
Och då kunde man vara med där, då kunde man bli skickad, jag vet inte om styrkan finns kvar nu, så då var jag mekaniker på den styrkan. Det var ju bara egentligen för att jag ville träna mer.
Ja.
För då får man ju träna på arbetstid.
Just det.
För det har ju alltid varit ett brinnande intresse, träning.
Men då så. Hade du någon slags standby under det året? Typ,
ja, man övar i ett halvår och sen är man standby i ett halvår.
Mm.
Så.
Men det här med klättringen, för att du var ju på några klätterresor också.
Ja, precis. Det var ju när jag hade ju gått den här klätterkursen då.
Mm.
Så kände jag väl att jag måste ju se hur det var de stora bergen.
Mm.
Så jag bokade ju en resa ner till, med några stycken, de var väl från Norge några, ner till Sydamerika då. Ska vi försöka klättra det stora berget där, Aconcagua.
Aconcagua, just det.
Ja, men det gick inte så bra för jag blev ju jättehöjdsjuk. För jag gjorde ju, visste ju ingenting om akklimatisering eller någonting, så jag gick ju från 0 meter upp till 5500 meter och blev ju...
Du var marschera på?
Ja, jag blev och så vaknade jag upp dagen efter det här, bara wow. Jag visste inte att man kunde bli så här dålig. Nej. Så då fick jag ju gå ner en gång och avbryta. Men hade man gjort det lite annorlunda så hade det ju säkert gått bättre. Men då misslyckades jag med det och då kände jag väl att jag ville prova en gång till och så liksom, för då hade jag ändå lärt mig av misstagen vad man gör och inte gör. Så då bokade jag en resa till Kirgistan den sommaren. Det här var ju i januari. Så då bokade jag den sommaren till Kirgistan.
Är Piklenen där eller?
Nej, Kantengri.
Jaha.
Vet inte hur högt det är. Det är lite över 7000 meter. Så det var ju rätt häftigt att åka dit. Och då fick man ju... Ja, det var rätt häftigt. Man åkte ner. Så slog jag mig ihop med en engelsman. För jag hade tänkt åka ut dit själv till glaciären. Allting. Så ordnade vi allting ihop.
Mm.
Och så flyger man helikopter ut till base camp. Och så därifrån så klättrar man. Men det är ju att man har ju bara ett visst tidsfönster. För man har ju bokat biljetten hem. Så jag hann ju inte hela vägen upp till toppen. Utan fick ju avbryta på grund av dåligt väder. Och, mm. Men då kommer jag ändå över 6000 meter. 6,5 nästan. Så då kände jag att det är... Nu klarar jag ju höjden om jag tar det lite lugnare. Så mm. då gick det ju bra den gången. Det var synd att man inte fick nå toppen.
Men vad är det för typ av klättring där?
Då var det ju liksom, då var det ju fasta rep på de svåra partierna. Det var väl inte riktigt så kul egentligen med fasta rep. Jag ville ju, det var ju då jag kände att om jag ska göra det här någon mer gång så måste jag ju bli bättre på att klättra.
Mm.
Så då bestämde jag mig när jag satt på vägen hem från Kirgistan att jag måste nog säga upp mig från jobbet och åka till Chamonix och bli lite bättre på klättring. För om jag ville göra det här någon mer gång. För jag kände att då var man så beroende av att någon annan hade satt upp fixerade rep.
Mm.
Så på den vägen är det ju.
Men det här med framtid och karriär, du har aldrig liksom haft någon så här... Du var gjort en handvändning och bara tänka att du jobbat och säga upp en bara.
Ja, jag var ju lite trött på att jobba då. För det var ju liksom man jobbade på ett pappersbruk som entreprenad på ett pappersbruk och liksom... Vaknar väl upp där någon morgon. Det här vet jag inte riktigt om jag vill hålla på med längre.
Mm.
Men inte så alltså resten av livet. Men just då kände jag väl att det här borde man kunna hitta på något annat att göra. Och då blev det ju på den vägen.
Kommer du ihåg första gången du hörde talas om Chamonix?
Ja, det var ju... Det var ju i och för sig på... Innan jag åkte till Kirgistan så var jag ju i Chamonix en vecka.
Mm.
För att se om man kunde klättra någonting. Men det var ju dåligt väder nästan hela veckan. Så det blev ingenting. Så det var ju första gången jag kom till Chamonix. Det var ju på en sommar, en vecka.
Just
det. Så då tyckte man att det var skithäftigt att vara där. För det var bara massa butiker med klättergrejer och allting som man var intresserad av då. Och så var det ju skithäftigt att man kunde ta liften upp... Och sen därifrån fanns ju hur många möjligheter som helst att göra saker. Synd att man inte fick göra någonting då, för då kanske man hade fått en annan approach till allting. Mm. Så det var ju på sommaren 2012. Jag var där en vecka.
Vad hade du liksom under den här tiden och fram tills den veckan i Chamonix? Liksom, både inom skidåkning och klättring hade du liksom... För då fanns ju... Ja, sociala medier och internet fanns ju då.
Aha,
ja, men hade du liksom bara, hade du så här förebilder och...
Nej, men man kollar ju mycket på folk som, man försökte ju läsa så mycket man kunde då från om klättring och folk som hade varit och klättrat och tittat på filmer bland annat Uli Steck. Alltså hur gör han för att kunna klättra de här svåra bergen? Nu är han kanske ett extremfall som gör allting utan repa eller någonting. Ja, men så tittar man ju bara vad har folk gjort historiskt sett och hur har de gått tillvägan, när började de klättra och liksom försöka lära sig av dem och inte behöva uppfinna hjulet på nytt utan liksom ta tillvara på deras kunskap och allt liksom slutade med att alla liksom på något sätt hade ju någon connection med Chamonix, att det var där man var tvungen att vara för att liksom bli duktig på det här. Och det var ju då jag kände, och det var ju liksom på den vägen har jag känt att jag måste nog ner dit om jag ska vilja klättra stora berg ut i världen, så måste jag nog vara mycket tid i Chamonix och klättra.
Men första gången då där du liksom, när du mer flyttar dit, när du är där, när du liksom gör typ första säsongen eller vad man kan säga, vilka intryck och vilka tankar och vilka influenser fick du då av det?
Jag kom ju ner då på hösten där då 2012, och då när man kom ner så bara, vart åker man skidor? Var ju liksom, jag visste ingenting om vart man åkte skidor då. Men då började jag ju fråga runt. Och då han jag bodde med, han hade ju varit där tidigare. Så jag hade ju lite tur att jag fick bo med en som hade varit där innan. Och han pratade ju om Andreas Fransson då, att han var ju den svensken som liksom åkte mest där nere. Och vi kollade ju givetvis på vad han gjorde. Man såg ju liksom såhär, wow, han åker de här åken där ingen visste att man, där jag inte visste att man kunde åka skidor. Och sen när man såg vart han åkte så började man ju läsa andra bloggar och då fanns ju, jag hade väl inte Instagram då, men Facebook fanns ju bland annat. Och så där kunde man ju få till och se folk från Italien som åkte grejer i Chamonix. Det fanns ju ja, andra personer man såg som åkte. Och då ville man ju liksom, när man såg de här åken de gjorde och bara, det där vill du ju också göra.
Vad kände du att liksom, men vilken nivå var din skidåkning på då?
Alltså det var
jämfört
ju...
Jämfört med klättringen?
Skidåkning åkte ju ändå bättre än vad jag klättrade.
Mm.
Så jag hade ju ändå... Kunde ju ändå åka liksom när jag kom ner till Alperna första gången. Alltså jag kunde ju åka off-pist och de här klassiska åken och det. Mm. Det var inga problem. Men alltså ta steget ut och göra de här branta grejerna som jag såg folk göra då. Det fanns ju inte i tanken att jag kunde göra.
Men var det där och då som du för första gången började liksom, vad ska man säga, knyta samman skidåkning och klättring?
Ja, det var ju då jag liksom såg att du behövde ha den här mixen. En bit klättring, en bit skidåkning för att kunna ta dig till åk där. Du kunde inte bara klara dig med skidor utan du var tvungen att ha klätterbiten med. Och du kunde inte klara dig utan skidor heller för att ta dig till vissa åk och sånt där. Utan du behövde liksom ha mixen där.
Men det här att... För det är en sak att på något sätt se de här åken som görs liksom i brantåkningsvärlden. Och fascineras av det. Och uppskatta det eller vad man kan säga.
Mm.
Men det är ju en helt annan sak att se det och tänka att det här vill jag också göra.
Jag tänkte nog aldrig riktigt så. Jag tänkte nog bara att det var häftigt att de kunde åka där. Det vill jag också kunna göra. Det kändes som att det är liksom ultimata äventyret. Att om du bara klättrar ett berg, ja, då ska du liksom fira dig ner. Sen här kunde man liksom klättra upp och sen åka skidor ner.
Just det.
Det verkade vara liksom det ultimata liksom du kunde göra. Och där nere var det ju så att alla bara snackade ju brantåkning. Det var ju det alla gjorde och snackade. Om alla sjuka åk, de skulle åka och allting. Och jag ville ju göra också det. När alla andra gjorde det.
Lätt övertalad.
Ja, exakt.
Vilka, om du skulle välja ut några så här viktiga milstolpar för din åkning...
Alltså du tänker på när man känner att nu har jag kommit till en nivå där jag har...
Exakt, ja men precis.
Ja, det var...
Nu har du utvecklats liksom.
Det var väl kanske första, men man har ju märkt lite varje säsong att man har tagit ett steg till. Som exempelvis första säsongen när man åkte de här klassiska åken på nordsidan av Gilles de Midi. När man fick göra det första säsongen då kände man väl att kanske det är nog kanske inte så många som har gjort första säsongen de kom ner. Och sen andra säsongen när man började åka och som inte åkt alls ofta längre. Och sen tredje, fjärde säsongen när man började göra, hitta nya lines och åka first descents och sånt där. Då kände man väl att jag kan nog bli ganska bra på det här. Och se vart man ska åka någonstans.
Mm. Berätta om ditt Chamonix. Berätta om Chamonix för någon som inte har varit där. Berätta om alltså vad är stämningen och vad är liksom, vad är dragningskraften?
Alltså det är så mycket egentligen, men det är ju liksom alpina huvudstaden. Det är här man utövar berg eller sporten berg som jag brukar säga, liksom att här är det man tycker är onormalt normalt. Det är inget konstigt att man åker upp och åker något svårt avancerat åk där. Riskerna och allt är stort om man exponerar sig. Det är det är sånt man gör. För det är liksom, tillhör fransmännens kultur att vi ska vara i bergen. Det är våran nationalsport. Liksom. Det är det här vi gör. Och för någon som är, kommer ut från första gången, de fascineras ju av att den här stämningen som är liksom, tänk när du har varit ute och åkt en puderdag och du kommer ner och så tar du en after ski eller någonting och liksom alla är helt bara bästa dagen i deras liv. Det kanske var, alltså du får ju så mycket, du får liksom, det är det stället i världen du får mest fallhöjd från en lift. Alltså du kan hitta, det finns ju hur mycket terräng som helst åka på om du bara höjer nivån lite och inte åker det klassiska. Liksom du kan få, och det behöver inte heller vara bra snö du åker, utan det kan vara lite halvkast snö, men du kommer ändå tycka det är en sjukt rolig upplevelse att vara där och åka. För alla berg är ju mycket större än vad de är på de andra ställena i Alperna. Och sen har du ju liftarna som går, som de har fått för sig att bygga rätt upp på en bergstopp. Liksom bara en sån grej. Och alla, ja, alla, man ser ju på morgonen när man kommer dit i liften, alltså att folk har ju rep och selar och alltså alla är ju kittade för att göra sina äventyr, sina åk och pusha sina gränser hela tiden.
Lätt att dras med där.
Ja, verkligen.
Själva, alltså fenomenet brantåkning, vad visste du om det innan?
Egentligen ingenting när jag kom ner dit. Jag visste inte ens att det fanns, att man kunde åka så. Jag har ju sett filmer när folk har åkt brant och sjuka grejer, men jag visste ju inte själv liksom hur det gick till eller vart det var de åkte någonstans eller hur de åkte det. Så det var ju, det är ju någonting man lärde sig när man kom ner dit. För det är ju liksom därifrån det här stammar, Chamonix. Det var liksom där det började.
Men är du historiskt intresserad och så också? Kan du liksom berätta lite grann om ursprunget? Det liksom?
Ja, det kan jag. Och vilka som började, ja, och liksom när det började och vilka åk de gjorde och årtal och sånt där kan du.
Men vad, om du skulle liksom leverera någon slags kort pedagogisk bakgrund till fenomenet brantåkning. När började det bli en grej liksom?
Det började ju egentligen med han, schweizaren Sylvain Sadon. Vad tror han heter. Han, liksom, han var ju först med att börja åka någon collage som ingen... Oj, där kunde man åka skidor till den. Och så sen var det väl egentligen... Sen började de ju åka på början på 70-talet. De började åka collager, liksom, som man förut hade klättrat. Men sen var det ju han, en fransman som öppnade upp ett väldigt svårt, stort åk som heter Austrian Route. På Kurz inne i Argentière-bassängen. Det var liksom det som var starten på. För han åkte en svår klätterled. Men han använde ju repet och fira sig. Då fick ju alla upp ögonen för att aha, vi kan börja åka. Åk som vi inte trodde. För vi kan ju fira oss om det kommer en klippa.
Mm.
Och då var ju då man började åka nordsidan på Aguil de Midi. Och det här hade de såg att... Och det var 1977. Så det kan man säga är startskottet 1977 egentligen. När han åkte det åket i bra snö också.
Mm.
De ville ha hårdare snö att åka förut för att de var väl rädda för laviner och sånt där. Och det fanns ju inte den här säkerhetsutrustningen som det finns idag med transceivers. Och du kan ringa helikoptern om det händer någonting över dagen. Då hade man, jag vet inte hur man gjorde för att larma om det hände någonting.
Nej.
Vifta med tröjan liksom.
Ja, skrika högt.
Ja.
Och nu är ju du en del av den traditionen liksom.
Ja, nu har man slått sig in på den banan.
Alltså hur, för någon som inte vet vad brantåkning är, för jag antar att det är det man kallar det. Hur definierar du det?
Vad som är brantåkning för en individ är ju olika, för man har ju olika. Någon som aldrig åkt skidor tycker ju säkert att något som inte alls jag tycker är brant.
Mm.
Så det är en definieringsfråga så, men för mig är ju brantåkning det är liksom att med hjälp av stegjärn, isyxa, rep så kan du ta dig till åk som är lite mer än bara skrå utanför pisten. Det är nog brantåkning för mig. Du kan ta dig till ställen som... Du åker på ställen som är lite svårare att ta det till. Jag brukar alltid säga att brantåkning, det är liksom amatörernas arena. Det är vi som inte är tillräckligt duktiga skidåkare för att vara proffs. Men vi är inte heller tillräckligt duktiga klättrare för att vara proffs. Utan det är en mix däremellan som är brantåkning.
Och det är inte alltid att man gör det för... Det är klart att det kan vara en bonus om det är så här kall, fin snö i åket. Men man kanske inte gör det primärt för episka svängar. Utan det är en helhetsupplevelse mer än själva snökvaliteten.
Ja, liksom. Alltså... På en hel säsong, om du bara ska åka brant och ha sån perfekt brantåkningssnö, då kanske du gör 3 åk per säsong. Om du ska ha sån perfekt snö från topp till botten. Så de bästa snön som du kan åka när, som jag tycker man åker brant, är om det liksom kommer blöt snö på natten, så blir det kallt på morgonen så att fukten går ur. Då blir det sån perfekt inte. Det blir som liksom perfekt puder som liksom ändå är fast och stabilt på något sätt. Det är ju liksom den bästa snön att åka i. Då känns det säkert också. Och det är ju lättare att åka när det är lite mjukare än när det är hårt.
Jo, så. Som bekant. kommer du ihåg liksom första... Eller hur såg liksom din övergång till det här? Då? Liksom var det... Ja, nu har jag inte gjort något sånt åk, men nu är jag på väg upp i liften och nu ska jag göra ett sånt åk. Och när du hade gjort det nu, så här, ja, men nu har jag gjort mitt första brantåk. Eller var det liksom, var det en klar och tydlig, det här var det som du kan välja ut, det här var mitt första branta åk. Eller var det liksom som en stegvis gradual liksom, övergång till stegvis övergång. Så bara, ja, men ena dagen så åkte du det här och sen så nästa dag så... Ja, men nu blev det här åket och, liksom att, och helt plötsligt så på 10-20 åk så helt plötsligt så var du ute på 55 grader liksom. Förstår du lite
vad jag menar? Ja, det var nog alltså, det var inte att jag en dag bara bestämde för att göra ett brantåk, utan det var ju successivt hela tiden kom det ju. Man åkte de klassiska åken nära liften och sen gjorde man de klassiska åken uppe på Gildemidi nära liften. Då fick man ju en ganska bra stegning. Sen kanske man gjorde någon liten tur och åkte något lite brantare. Och då blev det ju successivt att man, vi ska inte prova det här, nästa steg här. Och till slut så var man ju liksom bara... Men sen fick man ju ändå ta det där sista steget som kanske många tvekar med, att nu ska jag ge mig ut och åka det här som är lite svårare än det jag har gjort innan. Men om jag gör det då, och jag känner att jag klarar av det, då kommer jag efter det kunna ha mycket större mycket större vad jag kommer vilja åka sen. För då har jag liksom tagit mig över den gränsen.
Och valmöjligheterna kommer upp sig liksom.
Så när jag kände att jag hade gjort det, då var man ju liksom inne i det.
Och så antar jag att någon slags aspekt av det hela handlar väl kanske också om hur stora delar av ett åk som är så här no fall zones, så att säga. De här första klassiska åken kanske inte... Det kanske inte finns så många... Ja, det är inte bra att ramla liksom. Men det kanske inte finns så många partier som är... Ja, men här har du den här... Här befinner du dig på den här knivskarpa gränsen mellan...
Nej, alltså när man börjar med det då åkte man ju de åken. Alltså att du kunde ramla. Du Exakt. Kanske skulle slå dig väldigt hårt. Men du kommer fortfarande att liksom inte dö. Men
Nej.
Det är ju de klassiska åken. Då kan du ju faktiskt... Det kan nästan gå lite illa, men... Jag tror inte du kommer liksom för att lyckas i den. Så då övade man ju mycket på de åken och åkte de åken mycket. Som de har ju nära liften också. Och kände att man fick upp en bra grund, en bra självförtroende på att åka.
Och vilka var det liksom, vad var det för typ av människor som du gjorde det här tillsammans med?
Ja, då var det mest med han jag bodde med. För han var också lite intresserad av det eftersom han hade varit där de tidigare säsongerna. Och sen kände ju han folk som man började hänga och åka med. Och sen hade man ju... Ja, det var ju lite svårt i början där första säsongen att hitta folk att åka med som ville göra liksom lite samma grejer. För man måste ju ändå ha lite commitment. Alltså att du kanske inte kan vara ute och stöka på en hel natt innan du ska upp och åka. Utan du måste kanske vara lite utvilad om du ska göra någonting.
Och sen så kanske man vill gärna känna att förtroende för den personen.
Ja, liksom veta att han kanske vet vad ett rep är. Så då blev det så här, man fick börja leta efter folk som hade varit där nere förut, för de hade ju liksom lite mer, visste ju liksom lite mer.
Mm.
Och då det blev ju till slut att jag träffade en som heter Mikko, som jag åkt väldigt mycket med, en från Finland. Mm. Så vi träffades ju i, ja, i liften och bestämde oss för att åka ihop en dag.
Mm. Men så, för ni kör väl fortfarande ganska mycket åk ihop?
Vi kör väldigt mycket ihop.
Ja.
Det är väl den personen jag har åkt mest ihop med.
Ja.
Jo, spenderar nästan varje dag tillsammans och åker.
Men vad är det liksom er? För det har du sagt i någon intervju just att det blir, alltså, ni behöver nästan inte prata med varandra, utan att det blir liksom, ni fattar direkt.
Ja, vi ligger precis på samma nivå. Vi vill göra samma grejer.
Mm.
Liksom, och efterhand genom åren så lär vi ju känna varandra, så att man känner att han, idag har han nog en lite sämre dag än vad jag har. Mm. Idag känner jag mig lite starkare. Sånt kan vi känna, då kanske han kan åka först.
Mm.
Eller så åker jag först, och man känner, man vet ju en svagheter och sånt där då. Och vet ju när man är stark och svag. Så han...
Hur snabbt märkte du den här... för som det nu så är det liksom att åka brant har en väldigt så här, det är mentalt viktigt för dig liksom. Det är en känsla som du har börjat bli lite beroende av.
Eller? Ja, det är väldigt beroendeframkallande.
Hur snabbt kom det? Liksom, hur snabbt förstod du liksom att shit, det här är ju jävla heroinfix? Liksom?
Det var ju nästan på en gång. Mm. Det är ju den här, det totala fokuset man måste ha. Liksom, man blir ju totalt kanaliserad i det man ska göra. Liksom, aldrig hittat det någon annanstans i livet. Så det blir ju så här, wow. Man blir så dedikerad till det liksom direkt. Kände att det är. Och så när man är färdig med åket, då får man den här euroforin. Liksom att det här är ju någonting jag vill fortsätta göra.
Mm.
Även fast man vet riskerna med det så...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vilka, när du befann dig, vad ska man säga, i början, när du hade börjat göra de här klassiska liftnära åken och när du började ta steget till att gå på lite tur och sådär, vilka, visste du, var du medveten om att ja, men de här luckorna, de här kunskapsluckorna har jag idag och de här måste jag fylla, liksom hade du som en medveten, lade upp en medveten plan för hur din kommande utveckling skulle se ut? Här. Ja, men 3 år framåt så ska jag ha gjort det här och kunna det här? Eller?
Ja, det gjorde jag. Jag såg väl då första säsongen vad jag behövde göra. Vad jag behövde lägga fokus på för att kunna åka de här åken som jag trodde var helt omöjliga då. Att, så liksom att, vad för slags utrustning behöver jag komplettera med? Hur behöver jag träna bättre för att kunna orka mer? Och hur ska vi liksom kunna, om vi vill göra det här svåra åket så måste vi liksom träna inför det och åka lättare åk, och liksom hur ska vi göra? Och det är ju sån, det är ju tack vare att man har åkt med Mikko, så att man har varit två hela tiden, kunna bolla hjälpas tiden. Åt, bolla idéer. För han var ju också ny på det här när han kom ner. Han hade kanske varit i Alperna lite innan, men han var ju ändå ny i Chamonix. Så vi har ändå försökt att hjälpa varandra. Och liksom, och det tror jag har varit väldigt viktigt, att man har varit två stycken. Det har varit betydligt lättare.
Liksom, hur långt in i det här kände du att du började kunna så här... För jag antar att någonstans så börjar man känna att man kan börja avkoda branten, så att säga. Att du, liksom, du kan titta på ett åk som du kanske inte har gjort, och så kan du liksom börja... Ja, men nu är vi tillbaka på det när vi pratar problemlösning. Att, ja. Ja, men nu har du börjat få ett öga för det. Du inser att ja, det här partiet, här får man repellera ner, och här kan man göra si och här kan man göra så. Liksom.
Mm, det kanske tog 3 eller 4 år innan man kunde se.
Mm.
3 till 4 år innan man kunde se att där kan jag nog kanske åka skidor.
Mm.
För eftersom jag gjorde det åket där en gång, och då var det så, och såg ut så och kände så, så kan man översätta det. Ja, där. Så det stämmer ju, alltså 3-4 år ungefär kände man väl efter det att nu kan jag titta där och veta när jag ska åka.
Ja, ja, men för det var ju också någonting som jag kommer ihåg Andreas sa, berättade när han beskrev sitt åkning för Denali, det här att hans sätt att på något sätt att det handlar ju om att bryta ner allting. Att,
ja.
Ja, men det där, visst, du har det här jättestora avancerade åket, men det handlar ju om att bryta ner det på detalj. Och han bara, ja, men det här första partiet, det är ju nästan, det är väldigt likt det här åket som jag har gjort.
Ja.
Och nästa parti, det är ju väldigt likt det här åket som jag också har gjort. Och att man kan liksom bryta ner allting på det
sättet. Ja, men precis så är det. Du kan ju bryta ner varje åk i lite mindre bitar.
Mm.
Och säg att du klättrar åket först, då får du ju en väldigt bra översikt på det.
Just det.
Då kan man ju precis räkna ut att ja, här kommer vi behöva göra det här när vi är på väg upp. Och eller bara, här var det ju hur bra snö som helst hela vägen. Mm. Det här kommer inte bli några problem att åka ner.
Mm.
Då är det ju lite svårare om man klättra på en sida och åker ner på andra sidan, då är det lite svårare att veta.
Mm.
Då kanske man har tagit fotografier som man har med sig och tittat på, eller som man varit och tittat någon dag innan och hur det ser ut.
Mm.
Då vet man ju precis.
Det är som att planera en heist, som att planera liksom en stöt, ett bankrån.
Ja, exakt. Men det är det som är drivkraften också, lite att man tittar och ser vart det går att åka. Sen är det planeringen, utförandet, och så är det skönt efteråt liksom att ja, vi gjorde det här. Det gick.
Enligt plan.
Ja.
Vilka har varit, vad har varit de största hindren för dig? Liksom, de största utmaningarna? De största...
Det har väl varit alltså att man har behövt... man hade ju villat kanske ha lite mer folk som hade kunnat visa en i början. Man fick ta reda på ganska mycket själv. Det känner väl att man kanske skulle... Om man hade haft någon att åka med lite i början som kunde lite mer. Som hade kunnat visa en lite mer.
Mm.
Men då kanske han hade talat om för det att det kan du inte åka, det kan du inte göra. Det är farligt. Just det. Så då kände jag... Sen är det givetvis den här ekonomiska biten. Det hade varit skönt om man inte hade behövt jobba på sommar och höst så att man hade kunnat... träna ännu mer och lära sig.
Inte världens billigaste.
Nej, exakt.
Jag hade skrivit ner så här så att om du kunde liksom ta oss igenom hela processen inför planeringen och under ett åk, men egentligen har du egentligen redan gjort det nu när du berättade att ibland kan det vara så att man klättrar åket först, ja, till exempel. Men det är lite så. Man hör talas om ett åk, du vet om ett åk, och sen så börjar du liksom läsa på om du pratar med folk och sen så börjar du... Så det är väldigt minutiös.
Ja, det är ju extremt mycket. Säg att vi ska göra ett åk som är väldigt svårt, som inte har åkt på länge eller kanske aldrig har åkt innan, då är det ju mycket tid vi spenderar på att ta bilder, kolla på bilderna. Vad är det för conditions nu? Vad åker vi nu? Och vad ligger det här och på? Är det på is eller är det på sten? Sen är det ju när vi ska göra det, hur lång tid kommer det ta? Kolla upp, vi vet hur mycket fort vi botar i timmen ungefär, alltså alla sådana grejer. Så det är ju, och sen får man ju kanske, om man vet att det kan vara i skick, ja, man måste ju veta om det innan, så de vissa åk som vi har gjort har ju legat en bit från livssystemet, då ska ju liksom tura dit och bara få titta in åket. Bara, nej, det gick inte, vi vet. Vissa åker man ju varit, jag tror jag har varit 2 eller 3 gånger i samma hytta och bott. för att åka det dagen efter, men det har inte gått för att vädret var inte korrekt. Eller, så man vänder ju oftare än vad folk tror.
Mm.
Så det kan vara lite frustrerande då, att behöva vända och inte komma hem med någonting. Men till slut så går det.
Mm.
Man fortsätter strävan.
Du belönar väl den tålmodige?
Ja, exakt.
Mm. Och sen så det här, dina känslor innan, under och efter åket. Hur är du liksom... Ja, men i den här hyttan, när ni vet att ja, men nu klockan ringer 0-0 och så ska ni kolla vädret och ser det bra ut så kommer ni...
Jag är väldigt ödmjuk inför det berget som bestämmer. De är Gud. Mm. De bestämmer.
Mm.
Om det inte är läge så är det inte läge. Och det är ju sånt man får lära sig att känna också. Så bara, är det verkligen läge? Och det är vissa åk som man har velat göra när man har stått på toppen och liksom klättrat upp från andra sidan och ska bara droppa in. Det är nog inte riktigt läge idag, för det är väldigt varmt idag och vi är lite sena. Jag tror att vi skiter i det idag.
Men är du, det där är ju väldigt intressant, just den här magkänslan, vad den är baserad på och hur duktig man är på att lyssna på den liksom.
Ja.
För det känns som det är just i det ögonblicket, om man hade allsmäktig kraft och kunde vrida tillbaka tiden och kunna göra att gå in och kika, så kan det där sker väldigt mycket fel.
Ja.
Att många människor kanske, antingen så känner de ingenting. Nej. Eller så känner de det, men kör ändå.
Alltså en orädd skidåkare, det är du sämst du kan åka med. Du måste åka med någon som är rädd, men på ett kontrollerat sätt, brukar jag säga. Men jag var ju med om en väldigt allvarlig olycka. Det var en som dog, och då hade jag en dålig känsla den dagen i morgonen, som jag liksom har bärt med mig sen, att då kändes det så, då gick det åt helvete. Den känslan har jag alltid bärt med mig, att så kändes det då. Och gör det igen så börjar vi tveka lite. Och så pratar man ju alltid med den jag åker med. Hur känner du? Känns snön säker eller inte? Ska vi köra? Liksom.
Det var ett åk när ni var i samma, liksom, vad ska man säga, samma lag.
Ja, precis. Så det är väl egentligen den... Det är ju... Det är ju några år sedan nu, men då var vi ju kanske var en grupp på 5 personer som skulle åka. Vi skulle egentligen inte åka det åket, men vi bara bestämde oss för det när vi turade förbi det. Vi gör det först, sen turar vi dit och åker det. Så vi ändrade ju plan helt plötsligt.
Det är också så här skolboksexempel på här.
Och han tappar hjälmen. Bara, nej, men vi hämtar han på vägen. Vi hämtar han när vi åkt färdigt. Det var liksom så här, ja, kanske skulle ha ringt någon varningsklocka där att kanske ska åka hem istället.
Ja. Men är det bra att hantera liksom... alltså prestigen är väl också en fiende i många sådana här fall också. Att man... Många som kanske hade velat säga nej, det här känns inte okej. Och men inte riktigt vågar säga det i gruppen.
Nej, alltså jag har ju ingenting att bevisa för någon egentligen. Jag... Speciellt nu, jag har ju åkt så mycket så att jag behöver inte bevisa någonting.
Nej.
Jag vet vad jag har åkt och vill inte jag så behöver jag inte.
Nej.
Det är ingen som...
Men är det en mognad som har kommit?
Ja, det kan jag, det är det.
Mm. Och så antar jag att man måste hålla koll väldigt mycket. Eller så här. Det är, om man ska utgå från Chamonix till exempel.
Mm.
Ni har koll på vilka åk, vilka områden som är aktuella för era liksom turer. Det är mycket att hålla koll på. Mycket så här historik och veta att i december kommer det se så här mycket snö. Och sen så i januari så blev det plusgrader. Och i februari så kom det ingenting. Och sen så kom det jättemycket. Det är mycket historik att hålla koll på för varje åk liksom. Ja. Det är inte så mycket spontanitet i din liksom...
Nej, det blir väl liksom att man har ju koll på vad som har hänt under säsongen.
Mm.
Eftersom man rör sig så mycket hela tiden så får man ju mycket info och vet ju om. Och så är det alltid lite vad vi vill åka. Vi vet vissa åk vi vill göra mer än andra. Jag menar, då tittar vi inte på dem som är liksom inte vill göra. Det vet man ju om. Alltså att... Om man ser att det åket vi inte vill göra är i bättre skick än det vi vill göra, då går vi och testar det åket.
Mm.
Men då kanske man väntar Och till slut så kan man ju se om det åk man verkligen vill göra är skickat, prova eller inte prova. Men det är inte så här att jag till varje pris måste göra ett åk. Då får det vara den, så man följer ju hela tiden utvecklingen från början på säsongen. Man kan nästan se när man kommer ner i början på säsongen vilken typ av säsong det kommer att bli. Mm. Om det har regnat på hösten och sommaren är ju bra för brantåkning.
Okay.
För då kommer det liksom mycket is som lägger sig på sten.
Ah, just det.
Men sen kan det ju ändras. Om det börjar blåsa mycket på vintrarna så, som det gör numera. Mm. Det kan jag inte minnas att det gjorde när jag var nere min första säsong. Att det blåste så mycket när varje dump som kom. Och det har väl säkert med det här med klimat att göra. Jag är inte säker, men jag får känslan av att någonting har ju hänt med vädret.
Ja, det är väl fler än du som har observerat detta så att säga. Och just de här, vad kan man säga, de här väldigt lokala betydelserna det får. I exempelvis alpområdena som verkar ju vara väldigt hårt drabbat.
Ja, verkligen. Så, alltså, ja, liftar blåser ju sönder liksom. Mm. Så mycket blåser det.
Mm.
Så någonting måste ju ändras.
Mm.
Jag vet inte vad, men det kommer väl en lösning.
Och sen så det här som vi pratade om precis i början, just det här att säsongen förskjuts på något vis, eller?
Mm, exakt. Det var ju alltid standard då när de började med det här i maj, juni, då åkte man brant.
Och det är för att, varför är det? För det var ju som sagt, det var det jag var inne på, att just då har du du har verkligen en stabil grund som har satt sig. Du har haft några månader med is, minusgrader och snö och packad snö och så vidare. Som
har... Ja, du har väl fått den temperaturskillnaden också. På våren får du ju att det kommer snö och så blir det varmt. Så, och isen blir varm. Det liksom, och så blir det kallt, varmt, kallt. Och liksom, det fastnar till slut på sån sticky snow brukar man kalla det. Det fastnar på isen till slut. Det gör det ju inte i januari när det är 20 minus. Men på våren började det fastna mer. Det var väl då
lim liksom, som fogas.
Exakt, och fastna på just åk på sten och sånt är inte så bra att åka senare på våren. För det, stenarna fungerar som ett element. Liksom, landar det snö på så smälter det bort. De kanske är bättre att åka tidigare på säsongen. Men de här isfacen och det här, de är ju bättre senare när du får den här blöta snön som fastnar på isen. Och det brukar gå ganska fort när man tror inte att det är ett åk. Det kommer man aldrig gå och åka den här säsongen. Och så i slutet på maj så åker man det.
Mm.
För då har snön fastnat om man har tur.
Vad tror du skulle hända om du inte hade tillgång till den här mentala ventilen som brantåkning är? Hur skulle du vara som person då? Skulle det vara någon skillnad på dig?
Det vet jag nog inte. Jag vet nog inte vad jag hade gjort om jag inte hade stuckit i Chamonix. Kanske hade... Någonting hade jag nog gjort som hade med äventyr att göra. Någonting, alltså äventyr i det bemärkelsen att man kan pressa sig fysiskt och psykiskt.
Och just det, men jag bara tänker också just där att du behöver de här ögonblicken av fullständig koncentration liksom.
Ja, jag hittade ju det egentligen då, så det hade jag egentligen inte så mycket innan. Utan jag har hittat det, att det är oerhört kul att ha den här fokuseringen och liksom att vara totalt dedikerad det man gör.
Mm.
Det är någonting som är kul.
För nu har ni, är det 2 eller 3 first descents?
Nej, det är över 10. Så det börjar
gamla,
bli...
Gamla artiklar som är.
Det är mer än 10 i alla fall.
Ja. Är det du och Mikko som har gjort
Sen har vi väl åkt med någon mer som har varit med också. Jakob Wester är en svensk som har varit med lite.
Ja.
Nej, så det är, man hittar nya ställen hela tiden som man vågar gå och prova nu som man inte vågade för några år sedan.
Ja.
Och prova möjligheter.
Och då är det liksom som sagt, det är ingen som har åkt den linjen.
Inte vad vi kan hitta information om. Sen vet man ju aldrig. Det är ju Chamonix, det kan ju åka överallt, alltid. Så. Man vet ju inte. Men jag tror inte det. De är ganska branta och exponerade. Och
det är ingenting man gör av en slump?
Det är ingenting liksom någon random åker dit och bara får för sig åka. Utan det är ganska mycket efterforskning på de här åkerna.
Mm. Och när man har gjort någonting sånt, liksom, Ryktet sprider sig då sen, eller?
Ja, det gör det. Det brukar vara djungeltrumman går.
Ja.
Och lägger man ut någonting på sociala medier så brukar det ju sprida sig ganska fort.
Mm.
Och så då kan ju folk kommentera om det har åkt eller inte åkt.
Mm.
Nu är det ju ganska många som bor i Frankrike och fransmän som följer mig, så då borde ju de kunna veta det, tycker man ju.
Många brandpoliser som bara, app, den här åkt.
Ja, förut. Det finns ju egentligen inte så många brandpoliser som säger att den här inte blir åkt. Det finns ju några då som kanske är ren avundsjuka. Tycker att, nej, ni var inte alls först.
Mm. Och alltså, och detta med fel, många av de här åken är åk som en del de kanske kan köras, det är några timmar per år typ. Det är en morgon eller en förmiddag per år i stort sett när liksom snö, istemperatur och sånt tillåter, väder tillåter. Eller?
Ja, det kan, du kanske har ett fönster på en vecka då, två veckor kanske.
Okay, det är så.
Men under de en, två veckorna så kanske det är...
Ja, just det.
Sen kan ju en dag, ja, men du har ju det fönstret på sig en vecka eller två veckor.
Mm.
För sen räcker det att det kommer ett nytt snöfall och börjar blåsa och så blir för varmt. Speciellt på våren då, man vet ju inte om när den här värmen slår till, då är det ju för sent liksom.
Mm.
Men du har ju ett fönster på en, två veckor och sen har du ju, får du tajma in den dagen du tror att det är bäst.
Mm.
När det är bäst condition.
Hur mycket solo och hur mycket team är brantåkning?
Hur mycket solo?
Ja, men alltså liksom hur... För jag antar att det är väl inte så många som gör sånt här helt själv liksom. Eller har du gjort några sådana här
åk? Jag har gjort några åk själv och det är ju inte speciellt kul. Du är ju där helt själv. Du är ju totalt utelämnad. Ingenting får ju hända. För skulle jag någonting hända och inte ha connection på telefonen så jag kan ringa någon, då är jag ju ändå där i skiten.
Mm.
Och... Det är om någon står och tittar på det om man åker, då är man ju egentligen inte själv, men det är ju roligare att vara ett team, för att vara två stycken då känns det som att det blir bättre beslut, för det är ju ändå två som har beslutat om att åka. Sen vet jag att det aldrig blir rätt beslut i realtid, så, men det är ju alltid skönt att vara två, för då kan man hjälpas åt.
Men de gånger som du gjort de här åkt ensam, har du gjort det bara för att någon slags medveten plan om att det här är en bra lektion, det här är intressant, hur kommer jag reagera då liksom? Eller har det bara varit för att men fan, jag vill inte vänta på någon annan utan nu kör jag?
Det har väl kanske slutat med att det inte var någon som ville kunde åka med mig, så har det blivit att jag går väl och provar själv, så ser jag vad som händer. Jag kan ju alltid vända med mig själv, behöver ju inte pusha då.
Mm.
Då har jag i alla fall provat.
Utrustningsmässigt, vad har du för standard setup?
Tänker du på vad jag har i ryggsäcken eller vad jag har på?
Ja, lite så här, allt från skidor och pjäxor till vad som finns i ryggen och i händerna.
Man repar ju alltid, alltså antingen har man 30 rep med sig, 30 meter, eller så har man ett 60 meter. Det beror lite på vad man ska åka. Vet man att man ska åka någonting som man inte har gjort förut eller som är lite svårare, då tar man alltid 260 rep. Sen har man ju med sig förstärkningsplagg, som extra handskar och så. Sen det här med energi, vatten och mat. Och sen har man alltid med sig lite grejer som man kan bygga ett ankare.
Mm.
Om det är så att man, om man vet att man ska åka något riktigt svårt, då tar man alltid med lite extra med utrustning och sånt. Kör alltid med två yxor om man ska göra något svårt. Så har man det klassiska med stegjärn och
iskruvar.
Ja, oftast om vi kör något svårt så är det två iskruvar per man. Då har vi ändå lite större möjligheter. Du kan ju tappa en.
Mm.
Så det är egentligen vanlig glaciärutrustning med lite extra grej för att kunna fira sig. Lite extra rep och sånt där. Kunna bygga ankare med.
Och sen skidor och pjäxor.
Ja, och så lavinutrustning då.
Ja, just det. Mm.
På våren brukar vi när vi klättrar och åker lämna lavinspad och sånt i botten på åket. För vi anser att om det går en lavin så stannar du nog inte på åket, utan du åker nog hela vägen ner. Det brukar vara för att spara vikt.
Ja.
För det har man ju insett att ju ju lättare man kan vara att transportera sig i bergen, desto bättre är det.
Ja.
Ju mindre tid behöver du exponera dig på vissa platser.
Är det någonting som på något sätt är med att påverka utvecklingen också? Av fenomenet brantåkning?
Ja, ja, ja. Mm. Det hade utrustningen varit lika tung som den var för 10 år sedan, då var det inte så många som hade hållit på med det här.
Nej.
För det krävs, då krävs att du är bättre tränare, måste lägga mer tid på att träna. Nu är det ju så lätt. Nu åker du lika bra ett par lätta pjäxor som du gör i nästan ett par slalompjäxor. Så du kan ju ha väldigt lätta grejer och ta dig fort framåt.
Mm.
Så det tror jag i framtiden nu, det här århundradet, att det man gör på 2 dagar, det gör man på 1 dag nu.
Mm.
Det kommer vara framtiden. 4000 meters berg från på 1 dag gör man.
Mm.
För det här blir så extremt lätt utrustning om man tar sig fram så fort.
Utanför åkningen, liksom hur jag antar att typ all din träning och allt det du gör mer eller mindre handlar om, kretsar kring de här åken.
Ja, det har ju varit så i alla fall.
Mm.
Nu den här säsongen blir det en liten annan attribut på det, men förut har det ju varit liksom att då har man ju försökt att träna så att jag ska bli i så bra form så jag kan göra de här grejerna.
Mm.
Och så har man ju försökt att lägga en plan med det hela tiden, att hur ska jag träna för att kunna vara i så bra form som möjligt på vintern.
Och då är det alltid från liksom löpning till klättring? Och
ja, det blir mest löpning blir det.
Mm.
För det är ju det som är enklast att utföra.
Mm.
Och att du inte behöver hålla på så länge. Ska jag ut och cykla då, så får jag hålla på så länge. Löpning kan man ju.
Men du kör även så här typ styrka och greppbräda och sådana grejer också kanske?
Ja. Nu har jag ju opererat knät för 2 år sedan, så jag får ju köra mycket rehab och sånt. Men nu börjar det äntligen bli bra. Så. Men det kör man väl några dagar i veckan också.
Balansen mellan det mentala och det fysiska är ju liksom en sån här grundbult i detta.
Mm.
Vad är din styrka av det? Liksom, vad ligger, är du starkare mentalt än fysiskt?
Ja, alltså jag brukar säga att psyke går före teknik, teknik går före fysik när det kommer till brantåkning. Fysiken är inte lika viktig som psyket. Alltså, kan du åka jättebra skidor men du klarar inte av att vara på den platsen där, då går det ju inte. Men är du ganska stark psykiskt, då kan du ändå vara på den platsen där och ta dig ner. Och jag känner mig att jag har lite bättre psyk än fysik. Kanske börjar bli ganska jämnt nu, men jag har väl ändå ganska bra fysik för att vara på den nivån jag är nu. Men jag känner nog ändå att psyket är lite mer.
Mm. Som du också har varit inne på, det här med att det går tillbaka också till beslutsfattandet. Att du fattar dåliga beslut när man är...
När man är trött, ja. Det är därför det är så viktigt att träna mycket. Kondition och styrka, så att du har en stark fysik, för att då kommer du ha bättre självförtroende. Du vet vad du orkar och då kan du ta bra beslut. Är du totalt trött och inte vet vad du gör, då kommer det inte gå så bra.
Nej.
Så det är viktigt.
Vad skrämmer dig med allt det här då?
Att man skulle göra dåligt beslut som man får ångra sen. Alltså att man gick, vet
att, du inte säger
att
nej.
Jag inte skulle göra det, men jag gör det ändå.
Mm.
Att jag inte var nog ödmjuk inför uppgiften. Det skrämmer mig mest.
Att liksom försätta sig i en situation där man inte är...
Där man inte borde ha varit.
Mm.
Det skrämmer mig mest. För då kan man räkna in allting i det, för att säga att det är lavinfarligt, men man åker ändå. För man, ja, jag har gjort det så många gånger. Har alltid gått bra förut. Jag gör det igen. Och så går det åt helvete. Det är liksom att man tar fel beslut. Nu vet jag ju att det aldrig blir rätt beslut ändå. Men för efteråt så är man alltid klokare. Men att jag skulle ta sånt fel beslut att det gick dåligt, det är det som skrämmer mig i så fall.
Men har du gjort, om du tittar tillbaka, liksom, känner du att du har gjort många beslut som du idag skäms över, liksom? Att det är liksom så här, jag hade bara tur. Det var bara tur att det här gick bra.
Det kan man säga. Det, men det är ju samtidigt de misstagen du lär dig. Men då tänker man ju på det när man har gjort ett misstag. Så kommer man hem och så bara... Det måste ju lära mig de här misstagen.
Mm.
Annars så kommer det gå... Kanske hade tur den här gången, men det kanske inte har nästa gång. Om det nu finns tur, jag vet inte. Men...
Nej.
Så det...
Men blir man filosofisk av att hålla på med sånt här? Alltså blir det att du tänker väldigt mycket om livet och döden och meningen med det hela och liksom effekten av dina handlanden och effekten av dina liksom... Ja. Finns det någon tur? Finns det?
Ja, det kan man säga. Lite för vissa gånger. Jag vet en gång när jag skulle sätta på mig skidorna uppe på toppen på ett åk och så kom det en stor sten lika stor som mig själv och bara några decimeter ifrån mig. Då tänkte jag att tänk om jag hade stått lite längre fram, då hade jag fått den på mig.
Mm.
Och var det en tillfällighet eller var det ett experiment? Alltså här, att naturen är Gud och han experimenterar med dig och när han är färdig då tar han bort dig. Liksom lite den känslan åker runt mig ibland.
Mm.
Men jag tror inte man ska vara så medveten om det när man är ute och gör saker. Jag tror man måste vara färdig med de tankarna då och inte åka runt och vara, för det blir att man åker runt och är rädd istället.
Och att du börjar titta liksom, men titta den här formationen ser ut som det här.
Ja, att det här kanske kan rasa på mig nu. Mm. Ja, då tror jag att man inte är så bra att tänka så.
För jag antar att väldigt mycket av ditt umgänge och väldigt många av så här, alltså du lever lite i bergsguidesvärlden också.
Ja.
Men du har inte själv tänkt att du skulle vilja jobba med det.
Jo, jag tänkte många gånger, men
det tar sin lilla tid.
Ja, det tar ju en tid och nu kanske man har gjort en del på den där listan som man måste ha gjort innan. Men jag vet inte riktigt om, då blir det att man jobbar med sin passion. Jag vet inte riktigt om det vill jag. För jag kommer aldrig kunna åka och guida de åken jag verkligen vill visa folk. Jag känner att jag tror inte det är så många som skulle vilja åka de här åken. Och då blir det att då får jag guida saker som man kanske inte vill guida. Och då blir det ju att ja, kommer jag förlora min person lite då.
Mm.
Det är väl så jag känt lite som efter förra säsongen att det blev lite, har varit lite för mycket skidåkning de senaste åren.
Mm.
Det var skönt att ta en liten kortare säsong i år och reflektera lite mer.
Jag har tänkt på någon sån här, jag vet inte riktigt om den håller, en sån här fånig jämförelse liksom. Om man tänker en bergsguide och en typ en som du då kanske, som ja. Åker brant liksom, som... Jag ska absolut inte kalla det för kicksökare, för jag vet att det inte är det handlar om. Men ändå att ditt tankesätt kanske skiljer sig från många bergsguider ändå.
Ja,
och att man, om man jämför med så här berget, och så istället så tänker man att du har ett stort vilt djur i en bur typ.
Ja.
Och sen så som potentiellt kan liksom slita huvudet av dig. Och en bergsguide skulle liksom... Nej, men nu är djuret hungrigt och då kommer den vara aggressiv, så att jag kommer inte öppna.
Nej.
Jag kommer inte öppna dörren nu, för att ni kanske vill titta på djuret, men jag tänker inte öppna det för att djuret är jättehungrigt nu.
Och ja.
Så här, så att vi kommer inte göra det här nu. Det är liksom den kalkyleringen. Medan en annan person som inte är guide då, som kanske... Ja, men jo, nu är djuret väldigt hungrigt, men jag öppnar dörren nu, får se. Jag gör det försiktigt och vi får se, sover kanske liksom sådär, så att nu kan jag liksom, ja, öppnade dörren, det gick bra, han sover här. Kanske kan lägga handen på huvudet på djuret och liksom, se vad som händer liksom. Så att det är, förstår du liksom
tanken? Ja, jag förstår skillnaden där, hur du menar. Men, ja, de kanske, en bergsguide så kanske, de guider ju ändå vanligt folk på daglig basis liksom. De kanske måste ha en lite annorlunda tänk än vad vi har när vi är ute.
Sen är det ju för sig, man är inte bergsguide 24 timmar om dygnet. Man är så här, ja, men nu guider jag en grupp, nu gör jag det här. Men nu är jag ledig och nu åker jag med mina kompisar och då kan jag liksom klappa djuret
och
sover. Såklart. Ja.
Jo, men så är det ju alltså att, ja, de... Ja, det... Jag har ju lite kompisar som är guider och det ser inte jättekul ut ibland när de får guida på... Och också, jag ser ju att de kanske inte vill vara där när det finns annat att åka. Men,
liksom balansen med livet utanför åkningen, och även då man tänker in i framtiden då, liksom, vad ser du i framtiden för din åkning, liksom?
Jag ser nog en liten avtrappning successivt, men jag kommer nog aldrig sluta åka, liksom. Det kommer nog alltid finnas att man är iväg och gör det, men en liten avtrappning. Mm. Inte det här jag är iväg så mycket åker, utan skulle jag vilja åka lite mer utanför Alperna, kanske på lite andra ställen och sånt.
Men det tänkte jag så här, med brant i Sverige och Norge, liksom. Har du några...
Ja, Sverige har ju sett att de har åkt någonstans i Sylarna och sånt där runt omkring. Men det känns ju lite som att då måste det vara ett bra år om man ska få till någonting där. Så det är ju någonting, men vi har ju pratat om att åka till Norge många gånger, men jag brukar säga när vi pensionerar oss, då ska vi åka dit. Nej, men det finns väl sån ski and sail skulle jag vilja göra. Mm. Segla med en segelbåt och så kan man välja att lägga till och åka därifrån. Det tror jag hade varit kul. Sen har du ju hur många platser som helst du kan åka på i världen. Så.
Hur är liksom brantåknings-communityt? Hur många människor är det ingår där, ja, i lilla klicken?
Det är en, man känner ju varandra, liksom. Det är ju en, nej, men säg att det kanske är en grupp på 30 stycken som kan göra de här åkerna vi gör, som är liksom, som man vet om kan sticka och göra dem vilken dag som helst under säsongen. Sen finns ju givetvis fler som håller på med brantåkning och sånt och rör sig uppe, men man är ju liksom en, och alla har ju sina grupper.
Är ni en svensk grupp?
Nej, inte direkt så. Det är väl egentligen bara jag och Johanna Stålnacke som håller på lite med det här, alltså med svenskar. Sen är det ju, finns ju några finländare då. Sen är det ju lite britter och sen är det ju fransmän. Men man är ju sina grupper. Så man byter gärna till grupp. Utan man håller sig till dem man alltid åkt med. Och det är ju inte så här att...
Jo, men det är, för
det är de man litar på, liksom.
Exakt, exakt.
Så...
Finns det så här generationsskiften, antar jag då, så här att, ja, men vi har redan pratat om det började så här sluta 60-talet, början 70-talet, sen så vissa här steg som har tagits, liksom, var befinner vi oss nu, liksom, vad förstår du?
Kanske generation 3 eller 4 skulle jag tro. Ja, någonstans mellan generation 3 och 4.
När gjordes liksom senast en milstolpe inom brantåkning?
Det var nog när Jeremy Heights kom ut med sin film La List. Det var liksom nya milstolpen. Att man började åka riktigt fort på branta och svåra åk.
Var inte La Grav?
La List.
Ja, men har han inte åkt, är det inte mycket han har åkt till La Grav, eller?
Nej, mycket Schweiz har han varit. Aha, och åkt,
okay, okay, okay.
Det är ju liksom en milstolpe, skulle jag nog vilja säga. Sen Andreas gjorde ju brantåkningen känd igen. Han var ju generationen före där och gjorde brantåkningen känd igen. Så nu är det ju lite så här, nu ska du åka i bra snö och det ska gå fort, vilket är totalt livsfarligt egentligen. För det är väldigt små marginaler om du åker fort.
Men är det lite så här medies fel också? Att det måste så här, man ska göra åket. Ja, men det ska också se coolt ut.
På, ja, det måste stora, bilden, breda svängar. Vilket kanske inte är så klokt alla gånger.
Jag antar att vissa kan säkert resonera att hastigheten är en säkerhets...
Ja, men är det lite så säkert?
Beroende på vilket åk, såklart. Och så där. Men att man liksom så här, att du rör dig snabbt över ett isparti eller du rör dig snabbt genom en... Ja, jag vet inte.
Jag vet inte om man skulle vilja åka så fort på ett åk där du har kanske 100 meter och... Ja, om du ska göra en fining lite längre ner, jag vet inte.
Ja, det.
Så.
Och det är kanske de här tv-åken.
Ja, exakt. Nästa grej som kan bli stort är att de börjar ta tid på åk. Tidtagning. Jag åkte på den här tiden. Men som sagt, utrustningen blir bättre och åkarna blir bättre.
Är det i det här, den här klicken du pratade om på typ 20... pers, är det bara skidåkare eller finns det brädåkare?
Det finns brädåkare med. Det finns några fransoser och så finns det några italienare som är väldigt duktiga.
Är det någon större skillnad rent åkmässigt? Liksom, tänker man på det som... Nej, jag skulle inte vilja göra det här med en brädåkare eller de här.
Nej, de brädåkarna jag känner är så oerhört duktiga. Så ja. Att,
tänkte så här, för då är det någon fördel eller nackdel med någonting? Det här med en stålkant mot två stålkanter och sådär.
Alltså en stålkant och du träffar is, då faller du ju sen. Mm.
Samtidigt som du kan få lite mer tryck i...
Ja, den. Exakt. Men ja, du har ju kanske... det finns ju en... gammal brantåkare från Frankrike som har åkt hur mycket som helst. Jag tror det är han som har gjort flest first descent i världen som har fått för sig att han ska börja åka bräda nu istället för att han har fått för sig att det är säkrare. Mm. Så om man lyssnar på han så är ju snowboard mycket, mycket säkrare. Mm. Men jag får känslan av att skidor är säkrare. Mm. Men det är ju vad jag tycker. För det är det enda jag
gör. Ja, det är det du kan bäst liksom.
Skulle tycka det var vansinnigt att ställa mig på en bräda och bara ha en stålkant. Ja.
Men ser du en påverkan? Eller hur tycker du att det påverkas av liksom reklam och sociala medier? Och den uppmärksamhet som ändå finns. Det fokus som ändå finns på er liksom, på det här fenomenet.
Du menar hur alltså... Att folk gör saker de inte borde.
Eller? Exakt.
Ja, det pushas nog lite kanske väl mycket på vissa grejer. Mm. Lite för många åker samma dag. Exempel åk som är nära lyften och sånt. För de har kanske sett att några åkte dagen innan. Alltså man ser vart det går att åka tack vare alla sociala medier så ser man ju vad folk åkte idag och de åkte här och det var hur bra snö som helst. Vi åker där imorgon. Det är ju ett enkelt sätt att slippa tänka vart du ska åka. Ja, han åkte där igår, då vet jag vart jag ska åka imorgon. Och så gör de det till varje pris. De tänker inte på att ja, men det är ju 50 andra här och ska åka. Det är kanske inte så bra, men det skiter vi. Vi åker här nu för det har vi redan bestämt nu. Mm. Det bestämde vi igår. Mm. För att vi såg att det var så bra då. Mm. Då är det lika bra idag. Mm. Så den, om ingen hade talat om vart de var och åkte, då tror jag det har sett helt annorlunda ut. Mm. För då hade man ju fått ta reda på allting själv.
Ja. Ja, det är ju så här, man brukar säga så här, man följer spår liksom istället. Men här blir det ju spår i dubbel bemärkelse just för att det är spår på sociala medier också. Ja. Liksom, att,
man ser vart folk åker. Ja, vi gör likadant. Det är enkelt.
Men kan det väl liksom vara många så här brantåkare som på något sätt medvetet väljer att ligga lågt och gå lite under jorden bara för att de inte orkar med den där exponeringen?
Ja, det jag känner väl att folk kanske inte lägger ut lika mycket vart exakt de har varit och åkt. Man kan ju räkna ut ändå när jag ser på bilderna vart de har varit och åkt. Mm. Men jag brukar väl inte lägga upp så mycket längre vart jag har varit och åkt exakt om det inte är något nytt jag har gjort som jag inte har gjort förut. Mm. Så... Ja, jag känner väl lite att folk blir lite tystare vart de har varit och åkt. Mm. Om de inte har åkt väldigt bra snö någon, då kanske de lägger upp någonting.
Om man fick en väldigt bra selfie, då lägger man upp det.
Ja, exakt. Det är viktigt med selfies. Se cool ut och vara cool.
Vad heter det? Men hur mycket känner du att du har kvar att göra? Liksom? Om vi ska prata om så här, lite mål och drömmar och sådär.
Ganska mycket kvar att göra, känner jag. Kanske inte just i Alperna då, känner jag väl inte liksom att jag har några få grejer kvar jag skulle vilja göra i Alperna, som är lite i Schweiz och Frankrike och Italien. Men runt om i världen har man ju, jag har ju inte varit så mycket runt om i världen och åkt. Det är ju lite annorlunda att åka på något annat ställe, för du har ett kortare fönster åka. Du får ha lite mer ödmjukhet. Kanske inte kan pusha lika mycket på åk på andra ställen. För du ska prata med folk som... Då är ju deras uppfattning hur det har varit i den säsongen. Mm. Så ska du försöka bilda en uppfattning om det, om det går att åka. Och du ska ha mycket information. Och det kanske är lång approach till åk och sånt här. Det är liksom som en liten stor operation nästan du måste göra för att ta dig dit och åka. Men det är ju, då får man nästan se som att det är själva grejen, att vi ska åka hit och så vi ska göra det här åket, men det är inte huvudmålet, utan vi åker hit och så har vi lite fler åk vi kan göra också. Och inte bara ha ett mål som man till varje pris måste göra. Det tror jag är farligt. Mm. Utan ha lite, och går ingenting, ja då går ingenting, då får man försöka igen någon annan gång.
Ett flexibelt och öppet sinne.
Ja, exakt. Så att man är liksom, alltså man kan ju vara insnöad i en vecka. Det är ju, vad gör man då? Så om man är en vecka kvar och åka, det är dåliga snörlag, man har ju ingen aning.
Nej.
Så det är det som är kul. Det är det som är en del av spelet. Att ibland vinner man och ibland förlorar man på grund av det.
Mm. Jag hade nog inte så mycket mer än så.
Nej.
Känner att du vill tillägga någonting? Om det är någon som lyssnar och känner att man är, att man inte har gjort det men att man lockas av det.
Att prova brantåkning.
Ja, men liksom att ta de här stegen. Liksom. Hur skulle du liksom
sälja in det då? Liksom?
Ja, eller liksom, om du skulle liksom agera någon slags mentor till någon. Eller agerar du mentor till någon? Har du liksom...
Nej, det gör jag inte. Jag hjälper ju folk om de frågar hur var det på att åka det åket. Exempelvis, eller hur var snön där? Vi funderar på att göra det här åket. Vad ska vi göra då? Då hjälper jag givetvis till. Men jag är ju inte någons mentor. Men skulle jag ge tips då, att om man vill börja med det här eller liksom känna att man är duktig på att åka och vill, det är att försöka lära sig klättringsbiten så bra man bara kan. För då öppnas ju lite mer. Och sen liksom börja testa själv. Och gärna vara 2-3 stycken som åker upp och blir ett bra team. Så att man alltid åker ihop och så våga prova. Vi åkte ju det här åket och det här åket är ju ungefär lika svårt. Varför kan vi inte bara gå och prova? Och skulle man tycka det är för svårt, ja då kan man alltid fira sig i den biten. Då vet man ju att det är för svårt. För man måste ju på något sätt lämna den här komfortzonen för att kunna ta sig till nästa steg.
Mm.
Men man får ju samtidigt inte gå för långt heller. Men om man aldrig lämnar den här komfortzonen, då utvecklas man inte riktigt heller. Utan man måste ju steppa över kanten en någon gång.
Mm. Ja, men tack för tiden.
Ja, tack för att du fick komma.
Lycka till i resten av säsongen.
Ja, tack så mycket.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.